Du lyssnar på avsnitt 32 av Ångestpodden och vi vill tacka vår fantastiska samarbetspartner Deodog. Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 32 av Ångestpodden!
Hej!
Åh, nu är vi tillbaka. Det är äntligen torsdag igen och allt är i sin ordning.
Och vi är tillbaka i Stockholm efter en helg hemma i Blekinge. En händelserik helg, måste vi
ja, men alltså verkligen
säga.
Ja. Vårt första tv-framträdande. Ja. Nej, inte framträdande, nu låter det som att det är live. Men vår första tv-inspelning.
Ja, vår första tv-intervju.
Precis. Där sa du det.
Ja. Vi var alltså nere i Blekinge och filmade med SVT i fredags. Så,
nej men Sofie, snälla, hur roligt var det?
Ja, det var skitkul, men alltså hur nervöst var det inte?
Ja, men det var jättenervöst. Och, alltså, men vet ni, alltså, vi kände oss så coola. De bara, okej, så här, titta hit, gör det. Alltså jag tyckte vi var ascoola.
Fast det värsta var, ni vet sen när man liksom... Det har man ju själv tänkt på när folk blir intervjuade i tv, att de kollar ju aldrig in i kameran, utan man kollar ju alltid jämte kameran på den som intervjuar. Men det är bara det att jag får ju liksom någon sån tvångstanke att när hon har sagt kolla inte in i linsen.
Nej, men jag vet.
Alltså jag kollar nu in i linsen 3-4 gånger.
Nej, men jag
så sneglar in snabbt. Fattar jag bara, vad gör jag?
Fattar du hur sjukt?
Ja.
Det kommer se ut.
Ja, men ja, stackarn, hon ska sitta och försöka få borta alla de gångerna när jag gjorde det, för då är typ hela intervjun borta.
Ja.
Vi får se. Ni får hålla koll i våra sociala medier när det kommer, för vi kommer länka.
Absolut. Okej, en annan sak då. Jag menar på en skala från 1 till 100, hur bra humör är man på idag? 1000.
Ja.
Varför det? Jo, för att vi har träffat den typ mest inspirerande personen jag har träffat när det kommer till att verkligen driva någonting om psykisk ohälsa.
Verkligen. Vi har idag intervjuat Charlie Eriksson som driver Aldrig ensam. Jag tror att de flesta av er som lyssnar på det här vet redan vad det projektet är.
Ja, men verkligen. Det tror jag också. Han är önskad gäst också.
Ja.
Så ni som önskat honom, he's here!
Ja.
Men på riktigt.
Är
jag så inspirerad, Sofie?
Ja, jag också. Verkligen en helt fantastisk människa. Det kommer ni höra själva också i intervjun.
Ja, och igår, som jag säger i intervjun också, då satt jag och läste på hans hemsida, aldrigensam.com eller .se, hela hans story om så här, bara, så här gick det till när han då gick igenom liksom sin depression, självmordsförsök och allt det här. Ja, men jag bara grät. Jag kände igen mig så otroligt mycket i vissa delar, just för att han har haft panikångest och jag också. Och nej, men just så här, det var så ärligt, alltså det var så här är det. Det var liksom inget förskönat eller så här bara, eller något mer dramatiska ord eller någonting. Det var så här är det. Och det var så befriande att läsa det. Och det var verkligen, jag vet inte, det bara träffade liksom rätt i hjärtat.
Men det är ju det som gör att saker träffar, att det är liksom inte så här redigerat och förfinat, utan det är bara sanningar man behöver höra för att förstå hur verkligheten ser ut.
Ja, verkligen.
Men det är ju också det som berör, när man förstår att det är så äkta.
Lätt.
Så in och läs där om ni blir nyfikna.
Ja. Ja, men ska vi säga som vi alltid säger?
Ja. Nu rullar vi intervju med Charlie Eriksson.
Varsågoda. Hej Charlie och välkommen till Ångestpodden.
Tjena, tack så jättemycket.
Standardfrågan här nu som vi alltid börjar med när vi har gäster. Vem är du?
Ja, jag heter Charlie Eriksson, jag är uppväxt på västkusten. Och i dagsläget så driver jag ett projekt som heter Aldrig ensam, som belyser den psykiska ohälsan bland unga. Och kort och gott så är jag väl en driven person som tycker om att umgås med familj och vänner och spelar väl lite golf.
Det var typ den bästa presentationen vi har fått någon gång av
er, tror jag. Det var så mycket info på kort tid.
Eller hur? Det här är också en standardfråga som vi tycker är intressant, som vi brukar fråga våra gäster. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Alltså ångest som begrepp, liksom.
Jag tänker faktiskt inte på sjukdomsordet ångest egentligen, utan mer på den generella ångesten som folk slänger med i vardagssammanhang. Alltså att folk säger, när de har varit fulla och varit ute, så är det liksom, jag har sån ångest för att jag gjorde konstiga grejer och man har ångest inför en tenta och liknande, så mer det generella ordet ångest än sjukdomstillstånd.
Mm. För snart 2 år sedan så ledde din stress till panikångest och depression och till slut självmordsförsök. Kan du berätta lite om den tiden?
Absolut. Allting började i maj 2013. Och då, på den tiden så var jag student i Kalmar och jobbade även lite vid sidan av mina studier. Var engagerad i studentföreningar och liknande, och det var många bollar i luften. Tränade alldeles för mycket och hade höga krav på mig själv. Och de här höga kraven i kombination med stress gjorde att jag helt enkelt blev sjuk i en depression. Och utvecklade även panikångestattacker. Och eftersom att jag inte hade några förkunskaper kring psykisk ohälsa, så visste jag inte hur man skulle hantera det här. Eller hur man skulle få vård. Eller ja, jag visste ingenting. Så allting var bara som en blixt från klar himmel och hela livet blev kaos. Kan man väl säga.
Mm. Men kände du att det var en depression du hade? Förstod du det så långt liksom?
Nej, jag hade ingen aning. Utan jag tänkte bara att nu är det någonting som är fel.
Ja.
Första panikångestattacken så tänkte jag bara att, alltså fysiska symptom, att kroppen la av helt enkelt, att man höll på att dö. Jag hade inte en tanke på att det var kopplat till min mentala hälsa.
Nej, det är typ alltid så.
Ja, men det är så. Mm. Kan du berätta lite om vården, alltså vad har du för relation till vården? För du sa, alltså tog det lång tid innan du sökte hjälp liksom, eller hur ser det ut?
Nej, alltså min relation till vården är otroligt bra vad det gäller psykvården. För eftersom att jag då tog tablettöverdoser för att linda den här ångestattackerna som man får, panikångestattackerna, så fick jag ju komma direkt till sjukhus med ambulans. Och när man blir lotsad direkt till sjukhuset så blir psykologen inkopplad på plats. Och då så hamnar man ju inte i några vårdköer eller liknande, utan man får akutvård. Och de sätter in resurser omgående eftersom att man har ett suicidförsök då. Så då, jag har ingen erfarenhet av vårdkör och liknande, utan jag har alltid fått hjälp på en gång.
Vad skönt. Mm. För det är ju så himla, alltså det är ju så olika när man pratar med
människor,
just vården.
Men var det så här, alltså dina självmordsförsök, var det typ som ett rop på hjälp? Eller gjorde du det för att du tänkte så här, då kommer jag före kören liksom, då kommer jag direkt in till sjukhus, eller vad tänkte du?
Nej, det hade ingenting egentligen med kör att göra, eller att jag ville ta livet av mig, utan det handlade mer om att jag ville bli tagen på allvar. För första attacken som jag hade där i maj 2013 så ringde jag 112 och bara sa liksom att men min kropp håller på att lägga av och jag har svårt att andas och hjärtat rusar iväg och hela världen krympt ihop. Jag var nere i stan i Kalmar och bara kände att jag måste åka till sjukhuset, jag behöver akut vård. Och det slutade med att ingen ville komma och hämta mig och ingen ville hjälpa mig från larmcentralen då. Så då tänkte jag bara, nästa gång det här händer så får jag liksom göra någonting som gör att de inte kan säga nej.
Mm.
Och då var det redan dagen efter, och då så tog jag en tablettöverdos, för då visste jag att om man har försökt att ta livet av sig enligt sjukhustermer då, så kan de inte neka en ambulanstransport, och då kommer jag till sjukhuset.
Så det är så, det är så fel.
Det är verkligen det.
Men du hade alltså aldrig någon kontakt med typ så någon kurator där du pluggade, eller någon psykolog eller någonting?
Utan nej, ingenting, utan jag åkte ju direkt in på sjukhuset. Så det är ju via den vägen då som jag blev lotsad in i psykvården sen då.
Okej. Men man brukar säga inget ont som inte har något gott med sig. Berätta mer om ditt projekt Aldrig ensam.
Absolut. Hela grunden ligger i att när jag då var otroligt sjuk där under den här sommaren då, där allting eskalerade och blev bara sämre och sämre och jag förstod mindre och mindre av vad som hände, så ägnade jag mycket tid åt att söka på internet efter information om, jag hade ju fått min diagnos depression via läkaren och panikångest, här kände jag ju till lite grann. Så då satt jag och letade mycket om det fanns liksom några förebilder eller liknande som kanske bloggade om det här eller hade skrivit någon bok eller någon information överhuvudtaget. Men det enda jag hittade var liksom det här Hjärnkoll, regeringsprojektet där, och där var ju de flesta över 50 år som berättade om sina historier. Och det var svårt att relatera till, för de hade ju massa barn och kanske hade kommit långt i karriären och ja, massa begrepp och grejer som man inte ens hade någon relation till. Så då ville jag starta ett projekt som fyllde det här svarta hålet och ge unga människor en historia att relatera till som är mer lik deras vardag.
Mm. Men vad går projektet ut på då? Vad gör ni liksom?
Ja, hela verksamheten är ju förebyggande arbete. Mm. Och hela tanken är att bättra på folks kunskaper kring ämnet. Det vill säga att komma ut och föreläsa mycket på skolor och företag och liknande för att utbilda publiken så att säga. Ge dem viktiga verktyg på hur man kan se första tecknen på psykisk ohälsa. Vad man kan göra som medmänniska i tidigt stadie. Liksom helt enkelt att fånga upp ungdomar innan de hamnar på fel sida. Mm. Och ge folk, ja, rätt verktyg verkligen och satsa mycket på information så att folk har bättre kunskaper. För då minskar man ju skammen och tabu.
Precis.
Alltså jag älskar det.
Ja, jag
med. Det, ja, men jag gör verkligen.
Men vad tror du att du har fått ut av att starta projektet då? Hjälpte det dig att må bättre liksom?
Ja, absolut. Jag skrev ju alla de här texterna som ligger på hemsidan precis innan jag lanserade. Ja. Alltså jag skrev texterna och sen lanserade jag hemsidan.
Mm. Och jag läste de texterna igår måste jag bara säga. Alltså jag blev så bra. Jag grät hur mycket som helst. Dels för att jag kände igen mig så mycket men också för att det var så himla... Men det var så ärligt skrivet liksom. Och ja, absolut. Det behövs så mycket mer sånt.
Och det är det som är tanken, att jag la ju verkligen pusslet vad jag hade gått igenom och jag läste mina journaler och intervjuade min familj, hur de hade upplevt hela situationen och min resa då under det året. Och sen så vill jag ge en rättvis bild av hur det är att vara drabbad av psykisk ohälsa, och jag skriver även väldigt öppet om vad det är för människor man träffar inne på det som vi säger folkmun psyket då, det vill säga på psykakuten och PIVA. Och jag vill liksom att de här fördomarna som finns, de ska helt enkelt suras ut, för...
Det känns som att det är verkligen det allra viktigaste.
Ja, men verkligen, för det är verkligen, man träffar alla typer av människor och det är alla åldrar och det är alla bakgrunder och alla drömmar och visioner, och det går inte att placera folk i fack så som vi gör idag.
Nej, precis. Men hur var det för din familj då? Alltså, har du alltid varit en person som har så höga prestationer och...
Ja, absolut. Jag har alltid haft höga krav på mig själv och väldigt högpresterande i skolan och liknande. Och jag hade målet inställt på att göra en karriär och det här klassiska. Och det visste ju min familj om, och de har ju alltid stått bakom det jag vill göra och liknande. Så för dem var det verkligen en chock att jag var sjuk. Mm. Att jag hade blivit drabbad av psykisk ohälsa. För jag är nog den sista som de trodde skulle bli drabbad. Just för att man alltid är glad, utåtriktad och liknande, och man passar inte in på stereotypen.
Nej, precis. Och för att man har ju bilden av att det är sådana personer som mår, alltså, som mår bra utåt, de mår också bra liksom, i sig själva.
Ja, men verkligen.
Ja.
Alltså vi tänkte på en intressant sak som vi själva när vi har drivit ångestpodden har tänkt. Kan du få prestationsångest? Säg att du har en stor föreläsning eller typ... någonting du ska göra, kanske tv-framträdande eller så. Kan du få prestationsångest inför det då? För vi kan ju känna så att vi får prestationsångest inför intervjuer. Och då känner man så här, ja, det här blir motsägelsefullt mot vad jag gör. Förstår du?
Ja, absolut. Väldigt, väldigt rolig fråga faktiskt. Men nej, jag ser inte riktigt på det sättet. För mig handlar det inte, alltså, speciellt då när det är till exempel nyhetsmorgon eller liknande, så ser jag inte det som att det är en prestation i sig. Utan det är mer att det är någonting som måste göras och det är ett ämne som måste tas upp. Och sen om det är jag eller någon annan som sitter där och pratar, det är oväsentligt. För det viktigaste är att budskapet kommer fram.
Men jag vet att du sa något bra i någon intervju som var så här: jag har lärt mig att vara nöjd över det jag faktiskt har åstadkommit. Och inte tänka på det som du inte har gjort ännu. Utan precis. Du är nöjd med det som du har gjort. Det är så bra.
Ja, gud vad sant.
Det du sa, det jag bara, fan vad sant.
Och det, man inte har gjort än, det kan vi ju göra sen.
Ja, precis. Mm.
Det är ju inte, man behöver inte ha så bråttom hela tiden, utan... man hinner göra mycket saker och det är bara att ta en sak i taget och göra det ordentligt.
Precis. Men hur har din bild av psykisk ohälsa förändrats sen du själv blev drabbad? Vad hade du liksom, om du tänker tillbaka, vad hade du för bild på psykisk ohälsa innan?
Nej, men jag är alltid ärlig och säger att jag hade otroligt mycket fördomar. Och jag placerade in folk i fack och hade stereotyper av hur en deprimerad person ser ut och det här verkligen svartmålade bilden av hela ämnet. Och att, ja, men lite det här man lär sig i film också, att det är på psyket, det är liksom världens helvete, ja, och det är där det spökar lite och folk mördar varandra och liknande och personalen vill inte veta av patienterna och sådär. Det var verkligen min bild av psykisk ohälsa, utan att jag gick inte och tänkte på det varje dag, men det var ju ungefär den bilden man hade.
Ja, men om man fick frågan så var det så.
Ja, men precis. Ja. Det var det man föreställde sig om man hörde begreppet.
Mm.
Och idag är det ju laddat med så mycket annat. Man förstår att det är, alla drabbas, spelar ingen roll vem man är eller vad man har för uppväxt eller liknande. Och det är ett ämne som är otroligt brett.
Mm.
Det kan handla om allt från ångest till ätstörningar till självmord. Ja, ADHD och liknande räknas in i begreppet och det är så otroligt stort. Så att bara placera in det människor i ett fack under en titel psykisk ohälsa, det är så otroligt fel.
Verkligen.
Sant.
Hur mår du idag?
Nej, men idag är det en klassisk fråga också.
Ja.
Nej, men idag är det stabilt, absolut. Jag är nöjd med min tillvaro och jag tycker att jag lever ett hållbart och bra liv. Och jag trivs superbra med att driva aldrig ensam. Och det känns som att jag har kommit tillbaka på banan, men som en ny och lite klokare människa.
Precis. Har du så här blivit bättre på att kanske inte tacka ja till allting och sätta för höga mål? Alltså,
absolut, ja. Men det jag prioriterar mest i dagsläget är ju min egen tid.
Mm. Mm.
Det är ju den som verkligen betyder någonting och är värt någonting. Att man kan avsätta tid för sig själv och för vänner och familj och vad man nu är intresserad av att göra.
Du har ju skrivit en bok också, Du är inte sjuk. Vad är det för bok?
Ja, men precis. Det är ju då min egen historia i bokversion, så att säga. Och titeln kommer från att när jag var sjuk så sa jag ju bara det till min familj och mina chefer på mitt dåvarande jobb. Och utåt sett, det vill säga till mina vänner och hela omgivningen, så låtsades jag att jag var frisk. Och hela tanken med titeln är egentligen att jag var hur sjuk som helst och höll på att stryka med och allt möjligt. Men utåt sett så trodde folk att jag var frisk. Och det är det som är så lurigt med psykisk ohälsa, att man kan verkligen inte se vem som är drabbad. Utan om någon vill förneka det så är det ganska enkelt att bygga upp en fasad.
Det är så
det,
sant.
Det som är så farligt också.
Ja, men jag känner igen det så mycket. Så var det verkligen för mig när jag gick i KBT för min panikångest. Jag berättade inte det för någon. Det var verkligen så här, bara, nej. Det är jättebra med mig.
Ja,
det var det absolut inte då liksom.
Och det är därför det är så viktigt att, alltså, att alla olika typer av människor som är drabbade också vågar berätta det och prata om det, för att man ska få, ja, men nya förebilder och nya bilder av var den psykiska ohälsan finns.
Mm, precis. För det är så här, den finns överallt. Mm. Alltså jag lovar, på så här, alla arbetsplatser i hela Sverige, det är någon som är drabbad där.
Ja, ja.
I varje klass, här, i varje, överallt.
Ja, och det är lite så här, alltså alla känner någon. Alla vet någon som...
Verkligen.
Ja.
Och så fort någon bryter isen och berättar sin historia eller om någon anhörig, så vet man att de andra i rummet också kommer sitta på en liknande historia. Precis.
Alltså när man typ så har testat lite så sen vi startade podden, när man börjar berätta typ så här, alltså man träffar typ nya personer så här, väljer man väl att bryta isen, då kommer liksom, då bara ramlar samtalsämnena in, för att alla har någonting att säga.
Det är bara att någon måste vara först.
Ja, precis.
Om det sitter någon nu och lyssnar på det här och bara, okej, jag känner igen mig i allting han säger och om din berättelse då, vad vill du säga till dem?
Jag tycker det viktigaste är att om man känner att man mår dåligt eller att man kanske drabbas av psykisk ohälsa, dels är det ju självklart att man ska söka vård. Det är ju liksom, man blir inte bättre med tiden, utan det är sjukdomar som måste behandlas, så först och främst söka vård. Men sen tycker jag även att man ska försöka att prata med i alla fall någon i sin närhet. Dels för att man ska få lätta den här tunga resan. Att ha någon att dela den med. Att man berättar hur man känner och tänker och vad man upplever. Och sen även för att få lite perspektiv på det hela. Att den här personen som man berättar för kan se lite från sitt friska perspektiv hur din resa utvecklar sig och vart du ser ut att vara på väg. För det är svårt när man är sjuk att ta kloka beslut.
Mm. Det är jättesant.
Ja. Vad har du för drömmar med aldrig ensam?
Ja, det är svårt att säga faktiskt. För från början så var målet bara att nå ut till en person. Och det gick ganska
bra. Det gick rätt bra.
Det gick jättebra.
Så jag är han.
Ja, precis. Nej, du kan lägga ner. Ja.
Nej, men nu i höst så ska hela projektet bli internationellt. Så det är väl lite en dröm som går uppfyllelse faktiskt, att vi lämnar Sveriges gränser. Så jag har precis fått hela översättningen på boken och hemsidan håller på att kodas om till så att den ska vara både på svenska och engelska.
Så sjukt. Vi imponerade
mig bara.
Wow. Ta baka.
Ja, verkligen.
Så det är väl lite en dröm som går uppfyllelse, att vi känner att vi har nått ut till hela svenska folket utan att veta exakta siffror på det, men vi känner att Sverige är med i matchen och nu tar vi världen.
Åh, oh, vad kul.
Så sjukt bra.
Ja, men så bra också. Ja. Vi älskar det.
Ja, ja, ja.
Jag kom på en sak som jag tänkte på när jag läste dina texter igår, som jag verkligen fastnade för, som jag tyckte var så fint. Det var det här när du skrev, när du var inlagd på PIVA, säger man va? Ja. Vad står det för?
Psykiatrisk intensivvårdsavdelning.
Precis. Då var det så här, då skrev du så här att du ville behålla dina egna kläder. Du bara, jag tog på mig mina egna kläder fast jag var där liksom. Och jag tyckte det var så fint att du ändå ville behålla det av dig själv medan du var där. Alltså detta var ingen fråga, det var mer bara något jag ville säga. För att jag kände så här att jag tror att det kan vara viktigt.
Ja, men verkligen. Och jag tror att eftersom att det är sjukdomar som inte riktigt syns, om man inte vill visa det då såklart. Det syns ju på många att de är drabbade, men man kan ju dölja det. Och då tror jag att när jag fick på mig mina egna kläder och fick duscha och ja, men, fixa till mig och sådär. Mm. Då kände jag mig lite starkare.
Precis.
För när jag gick runt där i sjukhuskläderna som kändes väldigt långt ifrån vem jag ser mig själv som, så kände jag mig bara svagare och
ja, men då blir man ju
det blir väldigt tungt och ja, men verkligen.
Men vi har ju fått mycket mail från främst tjejer som skriver så här att ja, för att det ska kännas lite bättre för mig så vill jag gå upp på morgonen och sminka mig och fixa mitt hår.
Ja. Så jag vill läsa en jätteytlig blogg, ja, för då lämnar jag liksom inte den världen helt.
Nej, exakt.
Jag tror också det är jätteviktigt.
Ja, men det känns som en fördom att så här bara, ja men när man är typ har psykisk ohälsa så sminkar man inte sig eller fixar sig, ja, eller man spärrar in sig i sitt rum typ under täcket. Mm. Det är ju verkligen inte så.
Nej.
Och det var därför jag tyckte det var så bra att du hade skrivit det, om att du behöll din stil liksom.
Men det var intressant kläder också, för då jag var inlagd där, det som du berättade om var ju 2 veckors period som jag var inlagd där, och när jag hade mina vanliga kläder på mig, det var ju först efter några dagar där. Och då fick jag även lov att gå ut på permission, eller vad man ska säga. Att jag fick lämna avdelningen och komma tillbaka efter några timmar. Och eftersom att jag hade mina vanliga kläder på mig då, så när jag kom in på avdelningen igen när jag hade varit ute, så såg jag ju så fräsch och välvårdad ut att det kom fram patienter och hälsade på mig och frågade om det var jag som skulle jobba kvällspasset. Så de liksom, man vet inte ens vem som är personal och vem som är patient, för att det är så osynligt med psykisk ohälsa.
Alltså, shit. Det om något visar ju verkligen det.
Mm, verkligen.
Mm.
Berätta om något som inspirerar dig.
Det finns massor av saker, men framförallt när man läser om människor som vågar ta klivet och uppfylla sina drömmar. Det kan vara både entreprenöriellt, alltså att någon startar ett företag som de har drömt om, eller något projekt eller liknande. Eller bara folk som beger sig ut på sin livsresa, eller vågar bjuda ut den här killen eller tjejen man har spanat in, eller vad som helst. Alltså folk som vågar göra det lilla extra. Det är inspirerande.
Ja, så bra svar.
Ja, det är typ som du.
Ja, exakt. Du inspirerar oss.
Ja.
Vad hittar man aldrig ensam?
På
sociala medier.
På Facebook är det som vi kör sociala medier.
Mm.
Och då är det bara att söka på aldrigensam.com. Och sen hemsidan är aldrigensam.com.
Jag tänkte den här boken också, kan man beställa den från er hemsida eller?
Ja, precis. Ja. Den finns på vår webbshop. Mm. Så det är aldrigensamshop.com.
Yes.
Toppen.
Ja,
tack så jättemycket.
Tack.
Tack själva.
Där hade vi det.
Ja, där har vi det.
Det är så fantastiskt.
Ja, det är det verkligen. Alltså jag älskar verkligen människor. Det har jag sagt tidigare, men det tål att säga igen. Att jag älskar människor så mycket som gör någonting som de brinner för. Eller har en idé som de liksom gör någonting av.
Ja.
Det är verkligen det absolut, ja, jag bara älskar det.
Ja,
jag älskar
men...
det så högt.
Jag också, så jag kan bara instämma.
Ja, men det var som jag tänkte när han själv sa så att bara, om jag inspireras av människor som gör det lilla extra. Ja, det gör,
det gör jag med. Nej, men det gör jag med.
Ja.
Det ska jag med, börja säga nu.
Ja, jag också. Om någon ställer en fråga till mig någon gång.
Ja.
Mm.
Okej, precis som Charlie sa så kan ni följa honom på Instagram. Sa han det?
Mm.
Gjorde han.
Mm.
Och den heter aldrig ensam.com.
Mm. Som aldrigensam.com fast utan punkten.
Precis. Ni kan även kolla in dem på Facebook. Där söker ni bara på aldrig ensam och sen då givetvis hemsidan.
Mm. Ni kan ju följa oss på Instagram också. Där heter jag Sofie Hallberg.
Och jag heter Ida Hockestrand.
Och sen har vi gemensamt Insta också som heter Angestpodden.
Ja, den är typ bäst att följa. För ni vet, där kommer allt det roliga vi gör upp. Mm.
Och där kommer vi givetvis lägga ut SVT-klippet också när det finns tillgängligt. Vi vet inte exakt när.
Gud, ja.
Ja.
Ja, men vet ni vad vi vill avsluta med? Vi vill avsluta med en text som Charlie har skrivit. Som, alltså, hur mycket inspiration ska vi ha i den här podden? Får det plats mer, undrar jag.
Ja, det gör det.
I alla fall, vi har ju pratat tidigare om hur viktigt det är att våga misslyckas och att göra det. Och han har skrivit en klockren text som vi ska läsa för er.
Mm, så innan ni stänger av idag så får ni lyssna på den inspirerande texten.
Exakt. Okej, vi hörs nästa vecka och embracea hösten.
Ja, och skolstart. Tjoo!
Ha nu världens bästa torsdag och helg.
Yes.
Ni är bäst. Hej då!
Hej då!
Mina misstag är min största styrka. Att misslyckas är ingen katastrof. Att misslyckas är inte det värsta som kan hända. Vi behöver misslyckas för att fortsätta utvecklas, pröva nya vägar och hitta oväntade lösningar. Men det krävs mod för att våga misslyckas. Ett misslyckande märks allra tydligast där det innebär höga risker, till exempel i yrkesgrupper som piloter och läkare. När de misslyckas med sina arbetsuppgifter handlar det om liv eller död för många människor och dessa misslyckanden får inte upprepas utan lärdom måste tas. Den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökar som bekant och en faktor till detta är dagens prestationssamhälle. Ett samhälle där vi värderar varandra efter våra prestationer istället för exempelvis personliga egenskaper. En bloggare är sina sponsrade produkter. En vältränad person är sin bänkpressvikt och en person som gör karriär är sin titel, vd eller liknande. Att hela tiden bli bedömd efter betygen i skolan, vikterna på gymmet, antal mål i fotbollsmatchen, antal öl på krogen och så vidare leder i många fall till svår prestationsångest. Den som är rädd för att misslyckas får svårare att nå framgång. Vid ett misslyckande kanske ett mål inte nås, men istället lär du dig massor med nya saker. Får erfarenheter och kunskaper som aldrig skulle förvärvas annars. Att misslyckas är ett utmärkt tillfälle att lära sig saker om det du försöker uppnå, om andra personer och dig själv. År 2013 skulle bli mitt år. Det var dags att förverkliga drömmar. Det skulle vara högsta betyg, starta eget företag, kung på nattklubbarna, roligast i klassen och liknande. Allt skulle vara maxat. Det här i kombination med flertalet andra faktorer ledde mig rakt in i en svår depression och jag utvecklade panikångest. Jag misslyckades med allt och det hela slutade med ett självmordsförsök i september 2013. Även det misslyckades. Jag fick vårdas i respirator med livsuppehållande behandling och läkarna trodde inte att jag skulle överleva. Men det gjorde jag och det är jag tacksam för. Utan misslyckanden i mitt liv skulle jag inte leva nu. Jag skulle suttit på ett moln uppe i himlen och kollat ner på ett samhälle där jag var för fokuserad på att vara perfekt, att jag glömde av att uppskatta allt jag hade och faktiskt leva livet. Jag skulle blicka ner på ett samhälle där förväntningarna leder till att rekordmånga unga människor mår dåligt. Ett samhälle där unga människor väljer att begå självmord hellre än att visa sig svaga och vara öppna med sin psykiska ohälsa. Det viktigaste är att inte se eventuella misslyckanden som något fasansfullt. Blicka tillbaka, ta lärdom, förändra till något bättre och gå vidare. Bär med dig att det är en farlig självbild att vilja vara perfekt. Ingen kan vara det. Alla gör vi misstag ibland. Det är mänskligt och viktigt för att ha en fortsatt utveckling och nå nya framgångar.